Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hej!
Kul att köra igång igen.
Ja, men det är så kul. Det är dags för ett nytt avsnitt av podcasten Vita fläckar.
Yes, för vi har vita fläckar i skägget, du och jag.
Ja, och vi har massor med white spots på kartan som vi inte känner till ännu.
Faktum är att man tror så här liksom att vita fläckar på kartan är borta, men de blir fler än någonsin, för möjligheterna är så jävla stora. Men vi ska hitta, vi ska liksom avtäcka en del och sätta färgklickar på tillvaron.
Ja. Jag heter Kristoffer Sköttqvist.
Och jag heter Johan Stahl från Holstein.
Johan, idag ska vi prata om e-sport.
Och det är spännande.
Ja, det är otroligt spännande. Det här är ju inte riktigt våran hemmaarena.
Inte riktigt.
Nej, men det blir väldigt spännande att höra om affärsmodellen där. Och med oss i studion har vi Erik Åkerfeldt. Välkommen.
Tack så hemskt mycket för att vara här.
Kul att ha det här.
Tackar, det känns jätteroligt här. Mycket glädje att se er komma tillbaka här för sommaren och det är en ära att få vara med här.
Erik, du driver Snipe.
Snipe TV.
Vet du vad det kommer av, Snipe?
Nej, jag associerar till sniper.
Exakt, det var krypskytt.
Ja, exakt.
Men utan att vara för våldsamma så är Snipe mycket mer än så, skulle jag vilja säga. Mm. Jag menar, dataspel, vi pratade om det förut, eller hörde, vad är det liksom? Och hur många spelar dataspel? Vilka spelar är era favoriter? Johan, spelar du någonting själv?
Alltså det är så här att jag... Sedan Pac-Man försvann, va, så har jag slutat.
Pac-Man har haft turneringar i sig. Ja. Det är en sport, det är en tävling i varje fall.
Absolut. Absolut. Jag ser ju mycket mina barn spela ohyggligt mycket. Jag ser ju vad de spelar. En del tycker jag verkar skitroligt. En del är jag chockad över hur verklighetstroget det är. Mm. Och en del tycker jag är så banalt att jag kan inte förstå hur man håller på med sånt när det finns verklighetstrogna spel. Så att...
Den är stor bredd, otroligt stor bredd. Och e-sporten kommer ju från Pac-Man liksom. Det är där alla liksom fick sin första intryck. Och det är där personen som jag, en tekniker liksom, fick rötterna in i den där engagement du får därifrån. Och sen liksom utforska hur du kan bygga dig själv, hur du kan skapa spel. Och e-sport har de ju senaste, vad är det nu, 20 åren eller sådär, verkligen vuxit liksom. Och 2004, 2000 där omkring, då började de riktiga turneringarna komma liksom. Min partner Johan, som ni får möjlighet att prata med sen, vunnit mästerskap liksom inom de här e-sportturneringarna och sådana saker.
Vilken typ av spel spelade han då?
Då är det, Counter-Strike var ganska ledande i början. Det är många liksom i min generation som har spelat Counter-Strike version 1.6 liksom. Sen nämner du det till rätt målgrupp liksom, då får de något glitter i ögonen och drömmer sig bort liksom till en good old time. Liksom. Då NIP startade i Sverige och Sverige verkligen hade stor tid. Vi var först ute med hemdatorn och internet liksom, och var väldigt, väldigt duktiga på e-sport och är fortfarande. Vi tog liksom en landgrab tidigt. Liksom. Och e-sport har ju sedan dess liksom vuxit väldigt mycket och bara de senaste åren fått väldigt mycket uppmärksamhet. Ju. Man börjar höra det plötsligt mer och mer. Det finns i artiklar, det finns på tv liksom här i Sverige.
Och man ser mer och mer affärer kring, runt omkring. Ja, som liksom, allt från lifestyle clothing bolag till liksom bet advice och bet olika bet spel, man kan liksom spela på de här spelen och tjäna pengar på det.
Ja. Det mognar mycket och nya aktörer som kommer in, nya angreppsvinklar som är betting och
jag spelade en del Assassin's Creed. Tror jag spelet heter.
Är det ditt liv?
Ja, lite grann i mitt liv. Men jag skulle säga så här, jag skulle inte sätta mig en sommardag och spela det, utan det skulle i såna fall vara en mörk söndag hemma under vintern. Då skulle jag tycka det var lite, då tycker jag det är mysigt att gå in i de här miljöerna. Men då får man också reklam om
så
kläder.
Så du menar att du tycker att Assassin's Creed var mysiga miljöer?
Ja, nej, men du får ju gå runt i gamla romarriket eller träffa Leonardo da Vinci i någon gammal miljö. Alltså det finns en del spännande grejer och gamla städer återuppställda där man då kan promenera runt i de här städerna och upptäcka dem som de då skulle kunna ha varit för ett antal år sedan. Jag tycker
det är... Dataspel har en fantastisk förmåga att visa det där. Och jag menar, du kan koppla på VR ytterligare eller bara ett bra ljudspel i spelet, så får du en otrolig upplevelse. Och det är många spel som har byggt helt och hållet bara på att du suger in folk i en story. Och då behöver det inte vara någon fancy liksom actionpackat eller blodskvätt. Liksom. Det kan vara bara nästan som du läser en roman, liksom, fast i en dataspelsformat.
Då har du gräns på vad som är dataspel och vad som är... Ja, man tar sån här, så vad heter det här bolaget som var på alla släppa för 10 år sedan som jag hade glömt bort helt och hållet, Real Life, där man går in och spelar en form av rollspel och bygger sådana
här Second Life. Det är mer en det är liksom en Facebook fast med en avatar. Det är ju mer social, att du umgås med vänner på ett nytt.
Så det är inte så mycket spel liksom, men det är ju ganska gränsfall, eller?
Det är väl som gemenskapen du har på avbytarbänken när du spelar korpen fotbollen liksom. Förstår du? Där är det umgås liksom. Men det är en konstellation som är väldigt nära fotbollen som är en sport. Men fotbollen har ju en turnering och då har vi, då pratar vi e-sport liksom. Och Snipe, där vi ju verkar, vi vill hålla oss i e-sporten. Det finns jättemånga aktörer som är duktigare än oss på att göra liksom väldigt, väldigt bra dataspel eller en gemenskap kring det. Men vi ser att det saknas mycket på den riktigt professionella gamingen. För här är det inte bara att du liksom kan casual-spela din Assassin's Creed. Du kanske har stor talang, untapped talent där på din Assassin's Creed. Men om du vill bli ett proffs, ja, men då är det ju Zlatan passion som krävs från dig. Och 10 000 timmar eller mer som du ska plöja ner i spelet. Och då, om du vill nå världstoppen just nu med internationell talanger från Kina, Sydkorea, Sverige för den delen också, så krävs det dedication, otrolig dedication på för att bli en e-sportproffs. Och där på fotboll, ursäkta, kroppen kanske säger stopp eller säger 2 eller 4 timmars hård träning och då måste vila resten av dagen, så har du ju inte det på e-sporten.
Utan fast du får ju en hjärnfatig liksom.
Det får du, absolut. Och du låser in dig socialt på ett annat sätt när du grindar 16-20 timmar om dagen, absolut.
Och sen alltså, när jag tänker tillbaka på när man spelade Waka 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 på runt 84-85, då fick man lägga in en 5 kronor varje gång man spelade, så här, man la en förmögenhet på det. Men jag kan ju fortfarande se de här spelen i huvudet när jag blundar. Och då kanske jag spelat en hundradel av de här som sitter liksom och spelar League of Legends som de spelar nu, va?
Och då vaknar du kallsvett ibland, Johan, på nätterna av det vita spöket som kommer jaga dig i Batman?
Nej, det gör jag inte. Men jag har inga mardrömmar, jag har inte den fallenheten. Men jag kan ju se spelet framför mig. Jag kan ju fortfarande se hur man ska gå på de första 2-3 kartorna. Fast jag liksom...
Ja, nu skakar våran producent på huvudet, Jimmy. Han har insett att det sitter 3 stycken entreprenörer runt ett bord och att vi inte får någon ordning och reda på den här diskussionen överhuvudtaget. Erik, vi tänkte börja den här podcasten med att fråga, vem är du som person?
Okej, absolut. Jag skulle beskriva mig som i grund och botten en tekniker. Min stora, stora passion är att bygga någonting, skapa någonting. Och det går tillbaka till den första Lego-klossen jag byggde ihop och sen över till de första datorerna och de första kodraderna. Och sen har jag haft en karriär eller en yrkesliv därefter. Efter KTH så var jag in på Ericsson och jag älskade Ericsson. Jag menar, vi har en tradition här från Sverige som fantastiskt vad Ericsson har byggt. Liksom. Man kan säga mycket om det, det finns olika perspektiv, men min bild av Ericsson var fantastisk. Jag kunde gå i en korridor och där fanns folk med patent på Bluetooth, det var världsexperter på 5G och de bästa operativsystemexperterna, och tillsammans när vi hade problem och vi fick ihop alla i samma rum, den liksom möjligheten, jag blir nästan lite goosebump nu igen. Liksom. Det, var vi
det får åstad. Jag att höra dig tala så passionerat över det, vad häftigt.
Mm. Ja, nej, men det var underbart, vi gjorde fantastiska saker, det gjorde vi verkligen. Absolut, och det var mina första år i yrkeslivet och det liksom präglade mig utav en väldigt stor bild av att vi kan åstadkomma otroligt. Om vi får liksom rätt personer i rummet så kan vi åstadkomma nästan till var som helst. Liksom.
Så hur tog du steget från den miljön då, Ericsson-miljön med någon slags entreprenörskapskänsla till att ta steget ut och 1,5 år sedan ni startade Snipe TV?
Ja, det var alltså, lite är det ju, min första lönediskussion blev ju inte jag nöjd med. Så då sa jag upp mig dagen efter och startade en egen konsultfirma. Och sen har jag frilansat som frilanskonsult därefter. Det kändes så broken liksom. Hur mycket konsulterna fakturerar och hur lite någon får ut. Varför ska jag... Ja. Så det var ett naturligt steg. Och det var ju också en barriär som jag bröt där. Att man inte behöver vara anställd. Utan man kan göra någonting själv liksom. Och det... skodde mig jättebra under många år liksom, absolut, och det släppte ju någon spärr ändå liksom. Och sen därefter så blev jag rekryterad av ett amerikanskt bolag och kunde jobba lite i Indien och USA för att bygga mobiltelefoni, vilket också var spännande.
Och då hade du fortfarande ingen anställd, utan det var du själv?
I USA, så för att få att de ska köra över den och sätta den på en anställning, då vill de ha en anställning liksom.
Ja, just det, men det var inte det jag menar att du hade ingen annan anställd i ditt
nej,
bolag?
Inte det naturliga skedet, ja. Nej, utan det kom senare kring 2011 då jag en gammal kollega från Ericsson, jag var med i hans bolag som han hade startat och jag hjälpte honom att få ut produkten till marknad. Det var det första liksom, då vi byggde någonting själva utan ett större ekosystem runt omkring oss, och märkte liksom också det är klart vi kan göra liksom. Vi sålde den produkten, det var en produkt som vi sålde till Silicon Valley för att skynda på storbolagens ASIC-tillverkning, hårdvarutillverkning. Och på den vägen sen vidare var jag i Millicom här i Sverige. När Millicom Digital Venture existerade i Stockholm så var det ett av Hans Holgers initiativ som med MTG folk botade upp en inkubator, eller vad heter, entreprenörskap heter det, inom Millicom. Då väldigt, väldigt talangfulla personer tillsammans fick liksom skapa nya möjligheter inom Millicom-sfären. Och där jobbade jag i 2 år tillsammans med min partner Gustav Grundström där, och vi byggde upp en tv-tjänst mot Sydamerika som vi sen gjorde en sån här management buyout på och gick vidare därifrån. Och vi har omvägar här nu, kanske blir lite suddigt och luddigt och från höger och vänster, men det blir det ju ibland i de här världen liksom. Så blev jag presenterad till min co-founder här, Johan Ryman, som vi tillsammans startade Snipe TV här för 1,5 år sedan. Då Johan kom med en stor bakgrund från e-sporten. Han hade spelat professionellt med dataspel och såg en vision var e-sporten är på väg.
Vilket spel spelade han då?
Då var det Counter-Strike.
Det var Counter-Strike. Ja,
vilket är en sån här shoot-em-up med blodstänken och sånt. Liksom.
Min son så hade ett Instagram-konto som heter CSGO Bet Advice, som var en av de största i världen på det. Han hade 8000 följare och liksom hade sjukt mycket rätt i hur han prediktade vilka som skulle vinna och så här.
Och då sen så kunde folk använda den informationen eller diskutera och sen betta liksom. På vem som skulle vinna.
Och som de vann sen på hans rekommendationer så ibland skickade de honom 1%.
Ja, schysst. Jag har en kompis som äger esport.com-domänen liksom. Eftersom det är så ungt, så folk i vår närhet som bara liksom gick in i e-sporten när man var ung på gymnasiet av passion eller att bara av slump, har nu liksom gjort en sån landgrab att de är med i mitten på det ekosystemet som håller på att byggas.
Erik, när du berättade förut om din bakgrund här med Ericsson, din bakgrund som konsult, IT-specialist, där du har jobbat inom massor med olika bolag och kodat massor. Johan Stahl, när vi satt och lyssnade på det här, då såg jag Johans ögon glittrade. Det här är precis sådana där människor man letar efter, eller hur? Nej. Som kan såna saker. Johan, du har ju sprungit på mycket såna här personer, eller inte många, men då springer du på personer som Erik, som är skickliga tekniker, som kan grejen och som har drivet och som älskar att göra det.
Ja, men alltså passion och hängivenhet till det man håller på med är ju, och energi, det kan ju försätta berg. De kommer ju liksom att lyckas. De som misslyckas är ju liksom när man anställer någonting för att göra någonting. De går in halvhjärtat och hellre spelar korpfotboll än att förbättra ett problem med produkten de precis släppte ut. Så att liksom när man ser Eriks energi så vill man ju att det där kommer bli skitstort. Mm. Det där kommer bli bra. Kanske inte skitstort, det kanske inte är ambitionen. Men det kommer bli precis som man vill ha det.
Och du har någon gång sagt det sådär, Johan, att man investerar i personer, kanske inte alltid i affärsidén. För man vet inte hur affärsidén kommer att spelas ut i slutet. Nej, men
när man ser Eriks passion här, energi, man lyssnar på hur framåtlutad han är, så vet man liksom att vad han än kommer med för idé så har den jävligt stor sannolikhet att lyckas. Du kan ha en skitbra idé och så sätter du in en person som inte har den här framåtlutade inspirationen och passionen för det. Och då kommer den inte att lyckas hur bra idén än är. Så kan du ha en riktigt dålig idé, men energin är så jävla stor. Och marknaden idag i en globaliserad värld är så stor för precis allting. Så allting kan gå.
Låt mig berätta om vår idé som vi har för att avgöra om den är bra eller dålig.
Precis.
Jag hoppas på bra omdöme här.
Vi hoppar ihop med Johan Ryman och ni startar då Snipe TV. Vad är det ni gör för någonting?
Vi ser att e-sporten har så lång väg kvar att gå. Den e-sportprodukten som finns ute på marknaden idag med Twitch TV och YouTube ger bara en enkel ström rakt ut. Liksom, det här är det du får titta på. Du får välja mellan de här olika YouTube eller Twitch. Liksom. Det är som Sveriges Television 1960. Liksom, två kanaler att välja på. Liksom. Vi vill ge e-sportfärden så pass mycket mer. För i de här världarna som du beskrev, Kristoffer, som är så otroligt upplevelser. Vi vill förmedla allt det här ut till dem när man sitter på sin smartphone eller hemma i soffan och följer då som är e-sporten. Vi vill att man ska få se så mycket mer. Och det är den upplevelsen vi vill ge till användaren, och det liksom motiverar oss, vårt existensberättigande, att vi ger användarna någonting så mycket mer som de verkligen vill se och vill ha. Och det gör vi genom bättre streamingteknologi. Vi streamar multipla strömmar parallellt som användaren själv kan välja perspektivet. Tänk dig att du sätter en Zlatan-kamera på fotbollsplanen och så vill du välja om, nu vill jag titta på Zlatan, nu vill jag titta på det här perspektivet. Du väljer själv. Liksom. Vi ger den möjligheten till användarna. Och så kopplar vi på det på bättre, liksom, vi destillerar ner matchen till vad som verkligen är intressant att se automatiskt. Liksom, så användarna kan se den riktiga action. De slipper titta på de här långa döperioderna. Om vi tar fotboll, ja, det är tre mål. Och då får du se liksom, passningsspelare som ledde fram till de tre målen.
Men har ni även
vår
då...
generation tycker inte det där är dödperioder.
Nej, och det finns ju dem också. Då ska de få det där till. Men just kombinera, här ska man få välja själv vad användarna får se, vilka perspektiv och vad de vill se. Liksom.
Det är fascinerande, förlåt, men när man tittar på en gammal film, man säger till barnen, åh, nu ska vi se världens roligaste film, Life of Brian, och så kryper man upp, va? Och så går det så jävla...
Det är så långsamt, det har hänt något. Alltså.
Och det är ett skämt var 15:e minut, liksom, som förvisso är ganska kul. Mm. Men man kommer ihåg det här som att man satt dubbelvikt från start till mål. Mm. Och så tittar man på en film idag, det är sån action så att man är alldeles svett när man går ifrån en film. Liksom.
Mm. Ja, det är skillnad.
Och så är det ju med tv-spel och allting annat också. Man måste ha eld i baken.
Absolut.
Så bara om man ska säga, de lyssnare som inte är insatta då i dataspelsvärlden, det handlar här om att man kan följa två eller flera personer som möts mot varandra i ett dataspel. Mm. Man kan följa det som händer på skärmarna hos respektive person. Man kan, finns det webbkameror som man kan se spelaren också?
Det är ingen teknisk möjlighet till det, absolut. Utan om de turneringarna har det, så absolut finns det möjlighet.
Och det här som... gör ni på existerande spel? Ni gör det inte på era egna spel? Liksom.
Nej, vi utvecklar inte nya spel. Nya spel är också en jättestor intressant bransch, men det är väldigt mycket lotto där. Liksom, vilket är det nästa spelet att gå?
Utan finns det en kommentator som sitter och kommenterar det här? För så är det ju på många...
Det är det, absolut. Och det finns väldigt bra existerande kommentatorer som följer actionen i spelet. Och vi vill bredda det lite med vad händer mellan de här stora turneringarna. Lite som Vinterstudion, bara pop-up smile. Liksom. Du har någon som berättar vad som har hänt under säsongen och bygger upp liksom en story som går utöver bara den här game nighten. Utan bygger upp en historia fram till game nighten och sen också rampar ner efteråt vad som händer. Liksom. Så att vi bygger en upplevelse som sträcker sig mer än bara en timme på lördagskvällen. Utan det kan bli liksom, det blir en stor underhållningsscen och en stor underhållningsvärde. Och det ger ju användarna någonting. När du börjar få din favorit redan där på tisdag, du börjar förstå hur de tränar, och så kommer du se matchen därefter, och sen kan du prata om det efteråt. Det bygger ett engagemang. Mm.
Berätta om spridningen på det här.
Absolut.
Hur mycket tittare har ni och hur ser affärsmodellen ut?
Absolut, och vi kan börja med affärsmodellen som är... Hela e-sporten har ett industriellt problem just nu, och det går ut på att de pengar som finns i e-sport just nu är helt och hållet sponsorbaserade. Det är IBM, det är Dell, det är HP och andra bolag som sponsrar. Liksom. Och de vill ju såklart att de här fansen ska köpa deras gaming rigs. Liksom. Och de sponsrar turneringarna och de sponsrar runt. Så sponsorpengarna ripplar ner via olika kanaler. Men i slutändan är det de som förser hela ekosystemet med pengar. Och för att e-sport ska kunna bli riktigt, riktigt stort, och det är egentligen med olika mått mätt. Jag menar, det finns 250 miljoner fans runt om i världen, men det är fortfarande bara en miljardmarknad, och det är just för att det bara är sponsorpengarna. Och vi kan bara tappa in och på få det här på samma sätt som fotboll, då fansen köper hepsa, ni vet, liksom. De går på arenor och de köper pay-per-view-biljetter eller subscriptions, då kommer ekosystemet explodera, och det gör det redan nu. Bara på ett år så har det dubblerats, och det kommer snart dubbleras igen. Och det här kan inte bara liksom, det är mer än 10 gånger faktor. Det kanske är från $2 per person till $60 per person som kan komma att hända i ekosystemet.
Och där, så kring då eran live feed då, som är som en tv-kanal, så finns det då möjlighet till annonsintäkter? Eller?
Det finns ju en sån möjlighet. Och det hade varit väldigt lätt att gå den vägen. Mm. Men där har vi några aktörer som har försökt den vägen förut och gått ads. Och de går under en efter en. Så vi vill göra en ny approach på det hela. Och vi tar inspiration från traditionella sportoutlets som NBA och såna här saker. Online streamingtjänster. Antingen där du har en sån här fighting-scen och sånt där du köper en big ticket, en pay-per-view liksom. Eller om du ska ha någon monthly subscription för en fotbollsturnering liksom. Då du har en all you can eat buffet, du betalar $300 svenska i månaden eller någonting för sportpaketet på Viaplay. Vi vill röra oss mot den här vägen. Vi vill ha, alltså, vi vill monetize the user som det heter inom det här. Och det är lite av en holy grail på e-sportsystemet just nu. För att det är ingen som lyckas med det just nu.
Johan, du har ju alltid pratat om det här fast i sportsammanhang. Du får ju aldrig nog av sporten. Du vill ju alltid veta mer, gräva ner det djupare. I din drömvärld skulle du ju liksom få följa Zlatan i realtid liksom dygnet
24/7.
Runt
24/7.
Exakt.
Jag hör om man snarkar på natten.
Berätta Johan när du hör.
Nej, men jag tror så här, va, att det finns ju naturligtvis gränser för vad Zlatan skulle vilja släppa. Han kanske inte vill att vi ska vara med när han skäller på barnen för att de inte gör läxan eller whatever else. Men han skulle släppa betydligt mer än vad han gör idag om han ägde kontrollen över den informationen och möjligheten att distribuera den till sina trogna följare. Mm. Men det här är ju en 2 timmars föreläsning för mig.
Jo, jag förstår.
Jag tycker om Google och Facebook och hur de skäler och spionerar, bygger på fil och säljer oss. Men det här som jag har sagt i 20 års tid, att vi måste ta makten och kontrollen över vår digitala identitet. Det kommer nu. Det kommer med blockchain-teknologin som kommer att frigöra, möjliggöra för oss att liksom äga, kontrollera och ta betalt för saker och ting. Då kommer Zlatan att släppa upp mer. Jag kommer att betala för det. Och jag skulle gärna betala 150 spänn för att Zlatan skulle gå runt i sitt garage och beskriva sina bilar. Mm. Och det är säkert 100 000, eller säg 20-30 000 fans till som skulle göra det. Räkna med pengar han skulle tjäna då.
Känns det främmande att se att samma koppling finns för den under generationen som följer sina
egna? Nej, precis det vi menar. Va? Så jag tror att du är helt rätt på väg in på det här. Och en av problemen med att inte e-sporten redan är där, för med tanke på att det sitter 100 000 människor och tittar på vissa stora finaler och sånt här.
Mm. Över 1 miljon till och med liksom,
Och det beror på att det är fortfarande gjort och utvecklat av unga människor. Mm. Riktigt unga människor har inga pengar. Och Winston Churchill sa, if you're not a socialist when you're young, you don't have a brain. If you're not a capitalist when you're old, you don't have a brain. Mm. Unga människor har inga pengar och vill att allting ska vara gratis och inte vilja betala för någonting. När de blir lite äldre vill de gärna ha betalt för det de har som är värt någonting. Och när de är ännu äldre vill de gärna betala för att få det de vill betala för att få det när de vill ha det. Därför att då sätts allting i relation till tid. Jag vill hellre få det här nu och betala för det än att behöva sitta och vänta i 5 timmar, för att 5 timmar är värt mer för mig än kostnaden för att få det nu. Så i takt med att de här nördarna inom spelindustrin blir äldre och äldre, kommer de att förstå fördelen med capitalism, nämligen att ta betalt för värdefulla saker. Och då kommer liksom hela den här, och på samma sätt som när kapitalism föddes in i kommunistländerna, så blommar de ju idag jämfört med hur de levde i misär under 80-90-talet. På samma sätt kommer hela e-sportsindustrin att blomma när man får in kapital, så att spelarna tjänar pengar, producenterna tjänar pengar, och alla som säljer och gör saker inom det.
Ja, absolut. Jag vill bara nyansera det där liksom, att vi kommer inte ha liksom, när e-sportstjärnorna går på toaletten liksom. Det är inte det vi ska visa på
Snipe. Jag tror inte de skulle.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Nej, på i alla fall, nej, hur mycket precis, tjäna.
Vi vill ta det liksom, inte att det blir en videodagblogg för fansen liksom, eller för stjärnorna, utan mer att vi följer e-sporten liksom, på samma sätt som ESPN liksom, eller Eurosport eller något sånt där.
Men
liksom.
De är också en väldigt stor redaktionell del.
Ja, och kommer ni också ha det? Det är också en väg för oss, absolut. Mm. För att det finns så mycket budskap att få ut där, och det finns så mycket backstories bakom ett spelarbyte eller något sånt där. Så om vi kan lyckas, och vår ambition, om man kan säga så utan att nämna direkt liksom, är väl mot ESPN liksom, för e-sport.
Just det, så att ni har redaktionellt, och det handlar ju också om att vara med och bygga stjärnorna, eller morgondagens stjärnor också, ja. Antar jag. Eller byggs de mycket av sig själv?
Det ligger på deras axlar, både hur mycket de tränar och vilken PR-manager, om de ska gå den vägen eller hur de bygger upp sig själv. Men absolut, som med alla sporter, det är ju de stjärnorna som har viss personlighet som når längre än de som kanske svär och är otrevliga. Visst är det så?
Hur finansierade ni det här bolaget när ni startade det?
Vi hade väldigt tur. Vi kände Mikael Mandahl båda två via olika vägar. Johan hade jobbat med honom tidigare i ett bolag som heter Octoshape, som var en väldigt, väldigt stor exit från Danmark. Och jag hade jobbat med Mikael Mandahl. Egentligen inte jobbat, jag hade bara pitchat för honom förut på ett av mina tidigare bolag och kände honom den vägen.
Vem är det, Mikael Mandahl?
Investerare. Institutionell. Han driver med Northcap här i en dansk investeringsfirma. Och han presenterade Johan och mig för varandra. Jag kom precis ut från Millicom och började se om jag skulle gå på AR eller vad jag skulle ta vägen härnäst, liksom började nosa runt, och Johan hade burit med sig den här visionen om vad e-sport är på väg ända sedan han själv var med i scenen och spelade professionellt. Så när vi träffades tillsammans så förstod vi direkt, Johan har den här, han ser något som är på väg att komma. Och han tänker så mycket större än vad jag kan tänka. Jag menar, han har suttit och vunnit ett världsmästerskap. Han vet att det här är doable. Och jag vet att jag kan bygga en produkt. Det spelar ingen roll om det är stor streamingtjänst eller vad det är. Jag vet att det här går att lösa. Så tillsammans blev det solklart. Och Mikael var den som hjälpte oss att få ihop de första investeringarna. Och vi kunde gå den här vägen vidare.
Hur ser det ut idag då? Liksom ägandeförhållandet. Ni har då gått ut till en person och ni äger en del av bolaget fortfarande. Du och...
Jag och Johan är majoritetsägare, absolut. Det är vi fortfarande.
Okay,
ja, precis. Men vi tog en A-runda här nu under sensommaren. Rätt signifikant. 30 miljoner tog vi in då.
30 miljoner?
Ja, precis. Som ger oss, det ger oss möjlighet att ytterligare accelerera.
Och var fick ni in de pengarna ifrån?
Investerare i Stockholmsområdet.
De är hemliga, vilka de är?
Vi kommer publicera det här mer och mer. Liksom, det finns fler investerare som på kö lite grann. Så det har visat ett ganska stort intresse för det här.
Hur tänker man där, Johan, när bolaget har funnits 1,5 år och man, vi har ju bara huvudräkningen här snabbt och det är 30 miljoner som är intaget och de äger fortfarande, huvudentreprenören äger fortfarande majoritet. Kan man säga att det här bolaget är värt minst 60 miljoner idag eller 70?
Alltså det finns ju ingen möjlighet att sätta ett värde på vad kostar snöre. Jag vet inte hur stor ambitionen ni har, vad konferenssituationen ser ut och vilken tillväxtpotential. Men egentligen är det så här att de flesta människor har svårt att tänka i långa perspektiv. Och de flesta människor har svårt att tänka i stora perspektiv. Mm. kan man tänka i stora perspektiv, vilket man kan om man har varit världsmästare, så kan man måla upp en bild som är minst lika sannolik och trovärdig som att måla upp en liten bild. Mm. Det är det att de flesta människor kan ju inte tänka så. De flesta människor tycker att de har varit jätteduktiga för att de har byggt en liten konsultfirma som är störst i Stockholm och omsätter 200, och tror att de är bättre då än de som kan tänka riktigt visionärt och stort. Men de är ju bara små och haft tur och varit på rätt plats och byggt ett litet bolag. Mm. Att liksom våga tänka stort, våga gå för det stora, att ha förmågan att visionärt se stora siffrorna, det är ju det som är brilliance.
Det är jättespännande att du säger så, Johan, för det där, jag menar, jag har alltid varit rädd för den här ingenjörsfällan, att jag tillsammans med två andra ingenjörer, vi stänger in oss på kontoret och så bygger vi den perfekta produkten, vi jobbar och jobbar och jobbar 4 år och sen öppnar vi dörren och så, det finns ingen köpare.
Nej.
Det är så nära att vi gör det, vi ingenjörer, gång på gång liksom, för att vi ser att det här kan hända, det här går att göra liksom. Och det är därför just när man kan se den här möjligheten att man har någon, även om det är en amerikansk säljare som oversäljer en idé på en PowerPoint eller en produkt som inte finns, och sen går man hem och bugger den. Jag hade valt den verkligheten any day of the week liksom, för där kan du få någonting liksom. Och när du pratar om det här just liksom, att du kan se så stort, du Johan kanske och min partner Johan kan också se så stort, jag värderar jättemycket liksom. För annars är man fast där. Det tar lika mycket energi för mig som ingenjör att göra en integration mot Aftonbladet som det tar att göra en integration mot Facebook.
Exakt.
Men avkastningen, ja.
Och nu sitter ni här, nu ni har tagit in de här pengarna, ni har kraft att driva det framåt. Vad är nästa steg för Snipe TV?
Vi vill fila på vårt budskap. Vi gör ju ganska nya saker på streamingteknologin som användarna, 1% av dem förstår det direkt. Men väldigt många är bara vana att se på ett YouTube-klipp. En perspektiv, en ström. Du börjar på tiden och du slutar på slutet. Vi kan kullkasta det här ganska mycket. Du kan se från olika vinklar och vi kan spela med tidsdimensionen också. Och det här är en liten inlärningskurva, det är det absolut. Och jobba på hur vi kan nå ut till användarna och få dem att förstå det här och verkligen se värdet av det. Och på sikt då också liksom motivera att här kommer en ny feature, här är en ytterligare en angle som är värd nog att ni faktiskt vill betala $3 för C-matchen eller betala $9.99 för en månads subscription. Så att hitta den balansen, det är ju en slags fine tuning i freemium-modellen här. Det är det vi ska fokusera på nu under hösten och vintern. Och i takt med det så börjar vi också med egna studieproduktioner. Vi pratar om redaktionellt innehåll, att vi börjar göra inspelningar både video och textuellt då vi presenterar extra värde och på så sätt bygger ett extra värde på Snipe. Vi är inte bara att du ser matchen, du får bakgrundshistorien, du får extra vinklar, du kan vara din egen redaktör. Så ett plus ett blir tre här och tillsammans bygger vi ett värde som är starkt nog för att ta betalt för.
Johan, i vårt första avsnitt vi spelade in så spelade vi in det med David Gabor från Starflow. Det här låter ju, en del av det här känns ju som att man skulle vilja koppla ihop Starflow med det här bolaget.
Ja, det är intressant.
Det känns ju som ett spännande sätt där verkligen så här Starflow har varit med och tagit fram plattformen för att kapitalisera på ett personligt varumärke.
De vill bygga ekosystemet för för allting som har egentligen med influencers, followers och alla andra aktörer som vill engagera sig i den biten. Så att egentligen kanske att integrera in e-teknologi i det, för de kör inga spel på Starflow, det kanske de kommer göra i framtiden. Men hur man kan...
Liksom, hela fanbasen,
ja, precis, och fanbasen och liksom hela den kommunikationsrollen och relationen till
samla varandra. Samla all social media content och allting sånt hade varit otroligt intressant där. Erik, du får lyssna på avsnitt 1 av Vita fläckar, där vi intervjuar David Gabor och se om du får någon inspiration och några tankar.
Ja, absolut.
Så kan jag sätta ihop det sen också. Ja.
Vilka är de stora spelen nu i världen? Sverige är ju ett land som är känt för att ha byggt mycket spel, och på den här Counter-Strike-marknaden så har vi ju Battlefield som är DICE/EA Games. Vad är det som gäller på, vad är folk mest intresserade av att titta på idag?
Ja, men våra studios i Stockholm har jag en otrolig respekt för. De gör fantastiska saker, otroligt bra spel och en bra affärsmodell också. Det som har slagit just nu bara de senaste 4 månaderna är ett spel som heter PlayerUnknown's Battlegrounds, som är en
Play Your Own Battlegrounds.
Player Unknown Battleground, det är rätt.
Mm.
Ja, vad betyder det? Ingen som vet. Men det är, om ni tar Hunger Games, ni vet, när hon blir inslängd i den här djungeln som ständigt kryper tills det bara är en person kvar. Det är vad spelet går ut på. Och den har blivit otroligt engagerande. Det är vad alla spelar just nu. Den har verkligen slagit jättemycket. Och det är också, där ser vi på Snipe en otrolig möjlighet, för att det här är ett spel där det är väldigt, väldigt viktigt att du kan följa din favoritspelare, hur den liksom, här hittar den en kniv och här en ny kamouflageväst och sen hittar lite vapen och därför kunde den överleva. överleva liksom. Så där behövs sådana här perspektivet, att du kan följa din spelare hela vägen fram. Så jag tror jättemycket på den här framtiden som e-sporten verkligen bygger upp framför oss, och hur vi i det ekosystemet och den landgrabben vi har fått på ett och ett halvt år, vad vi kan göra där.
Mm. Vad är störst då fortfarande i de här kanalerna? Vad tittar folk mest på?
PlayerUnknown har gått om nu bara för en månad sedan, men CS är väldigt stort. Dota och League of Legends är också jättestora. League of Legends kanske är störst i tittarsiffror. Dota är störst i prispengar med 20 miljoner dollar den senaste prispengen. Det är mer än alla golfturneringar.
Mm.
Alltså det är fantastiska siffror som det ges ut till fem unga individer som har spelat dataspel.
Hur viktigt är det med såna här personer som QDPI och sådär som ändå har blivit kända för att sända sina
de är ju,
feeds?
De fyller ju en funktion, eller vad man ska säga. De har tagit hela scenen längre framåt, om vi säger så, eller förändrat den. Och de har ju också på något sätt visat sig att det går att tjäna pengar på ett helt annat sätt än vad det bara gick för några år sedan. Så det är ju jättespännande vad de gjort där. Mm. Sen ändras ju det drastiskt nu, och hela e-sport och gaming för den delen också är väldigt volatilt ekosystem där mycket händer. Allianser skiftas och spelpublishers som har en otrolig, det här är lite intressant faktiskt, spelpublisherna, de som gör spelet, de har ju rättigheterna till hur folk spelar, hur turneringar går och hur reglerna är i spelet. Tänk dig att du, Kristoffer, äger fotboll och du äger alla fotbollsplaner och du kan när du vill ändra reglerna. Nu krymper jag målen med 30%, like it or not, du får klicka i den här accept my terms och accept, annars får du inte komma in på planen. Den makten är en realitet nu inom e-sport och man måste förhålla sig till.
Ja, alltså, tanken svindlar. Erik, du ska få skicka med våra lyssnare något gott råd eller någonting, något misstag eller någonting som ni har liksom gjort där du skulle ha gjort annorlunda. Liksom, för jag tänker så att om man har lyssnat på de här podcasten så ska man kunna bli en bättre företagare också. Har du...
Ja, det är en komplex fråga och jag menar, jag ställer mig väldigt ödmjuk till att jag kanske kan något att lära ut så, men en liksom måttstock som jag alltid haft, eller vad ska man säga, en rättpinne är att mycket går att göra om du bara delar upp ditt delmål liksom. Om du har ett team som du leder, du ska bygga någonting och så målar du upp den här bilden 2 år bort, det ska vara den här perfekta produkten. Det är svårt att ta sig dit 2 år bort liksom. Du måste visualisera delmål på väget och du måste låta folk kämpa 1-2 veckor, man jobbar stenhårt men man når det målet och då är det high five, nu klarar vi det här liksom, så man får känna att man kommer framåt step by step, hela tiden progress liksom.
Jag är exakt likadan, Johan. Jag vet vad jag gör? Jag gör ju, när jag känner att jag har mycket att göra, då gör jag så här en avprickningslista på ett papper med jätteenkla grejer så jag kan börja få klart. Ring Johan, skriver jag, och så
är det först på listan.
Och skriver upp 10 saker till, svårare och svårare, men till slut så kan jag bocka av när jag ringt dig. Du behöver kanske inte ens svara, det kan stå så också. Johan, har du något system för att få saker gjort?
Nej, det har jag nog faktiskt inte.
Du är ju väldigt visionär och liksom en stjärna på att dra upp långsiktiga mål. Men ja, hur hjälper du entreprenörer att få ner målen?
Jag har ju liksom sedan 1995-96 ritat en exponentiell kurva. Alltså, så drar jag horisontella linjer ut från den på vägen upp, vilka olika faser. Så det är egentligen precis den här grejen att sätta upp. Men jag kanske inte sådär 2 veckor ska vi göra det här, utan det är lite längre perspektiv på det hela. Men jag är ju ingen ensam varg. Jag behöver ju folk med mig som sätter dem mindre med målarna. Liksom. Mm.
Ja, man behöver ju teamspelare och sådär. Så är det.
Men jag vill inte göra ett misstag här och nu och gå miste om att fråga råd för er två. Liksom. Jag menar, nu har jag berättat lite om Snipe-resan här. Vad tror ni vi ska jobba på här? Vad tror ni vi har för styrka och utmaningar när vi går vidare? Liksom?
Spontant skulle jag ju säga när jag tittar på det. Jag tror att den här redaktionella delen, att få ännu mer folk att förstå vad ni gör för någonting och att då kopiera formatet som finns i tv med 2 personer som sitter och kommenterar och ger folk ingången till att lära sig mer om spelet. Det här kan jag tycka när jag slår på vilken sport den är, att jag får för lite information om vem det är som spelar, vad det är som händer. Jag skulle säkert vara superintresserad av curling om någon kunde göra en bra bakgrundsinfo om spelarna och lagen och deras liksom utmaningar. Men samma sak ska jag nog kunna fastna för att titta på olika typer av liksom dataspel också online om jag bara kunde få spänningen dramatiserad. Så att for dummies, det tror jag inte är så dum idé. Liksom.
Olika ingångar, ja.
Ja.
Nej,
absolut.
Men jag tycker så här, det är ganska komplext att förstå hur det ska kunna integreras, vilka spel det kan integreras med, om det kan göras på alla spel och hur den processen fungerar. Så att man har kanske försöka hitta en lätt införsäljningsprocess. Så att man snabbt får ut sina spel och lyckas, eller sina service och tjänster som man vill.
Men... Du brukar prata om 15 minutes of fame, tänkte jag säga, men när man väl får fram stjärnor.
Precis, för att liksom lyfta upp stjärnor. Jag tror så också att jag vill höra någon gammal tråkig som gör statistik. Någon annan vill ha någon som bara har talar i samtal och får det att låta nu väldigt bra i intervju. Alltså att man ger kanske flera olika möjligheter istället för att ha vi har anställt de här två som ska bygga upp och göra.
Just för att vi är online och kan liksom tillfredsställa hela longtailen. Liksom,
ja, så det kan liksom vara en ekoplattform som kanske andra människor kan koppla in sig på och utnyttja era möjligheter. Det blir ju väldigt tydligare spread av era produkter. Så att, det är en fantastiskt spännande värld va, som är oändligt stor, och framförallt när ni då anpassar till olika spel och inte begränsat till ett eller inte tar risken att producera egen utan ligger längst fram i att se till att förse en upplevelse utav det här och öka på det. Så att sjukt spännande.
Det är skönt att ni inte frågasätter oss på liksom att vi kan ta betalt av användarna, att betalningsviljan finns där som du sa.
Nej, det är ju någonting som Johan har tjatat om alltid, och det är vi ju verkligen.
98 när Kazaa och vad heter den andra var som allra störst med gratis musik, man laddade ner och stal musikerna. Då sa jag att det är bara en tidsfråga när vi kommer att betala, och folk sa, du är dum i huvudet, varför skulle man gå tillbaka till betala? Jo, därför att jag vill att de musiker jag tycker om ska ha råd att fortsätta att producera musik för mig. Ja. Och för mig är det värt de pengarna. Så fort de här ungdomarna började växa upp så inser man ju de fantastiska fördelarna med faktiskt ge sina favoritmusiker möjlighet att leva på sin musik så att de producerar mer. Istället för att lägga upp och bli rörmokare istället. Liksom.
Ja.
Så allting kommer att kosta mer och mer. Vi kommer att kunna få mer och mer betalt för det. Digitaliseringen kommer ju då också att fragmentera allting sådan utsträckning att distribution blir billigare, produktion blir billigare, allting är noll. Va? Så att du kommer, även om det kanske är mycket billigare, kommer du tjäna mycket mer.
Så jag tror också att grundläggande råd, vi har pratat mycket om det, både i den här podden och privat, det handlar ju om att om man har 1000 kanaler på en tv-station, vilket ni principiellt skulle kunna ha, va? Då blir det extremt svårt att välja. Så det handlar ju hela tiden om att hjälpa folk att göra enkla val, att kunna titta på det här, så att jag vet vad jag tittar på för någonting och att jag vet att jag tittar på rätt ställe.
Det ska vara billigt på sidan liksom. Jag betalar inte Spotify-abonnemanget för alla de där miljoner låten jag inte lyssnar på, mina få som jag gillar, absolut, och presentera det till våra användare.
Ja, jag tänker också i eran e-game-plattform här, eller tv-plattformen där, att hjälpa tittarna att komma till rätta med vad man ska leta någonstans och hur det ser ut.
Alltså, i den här fragmenteringsprocessen, när vi kommer tillbaka till den, i den här individualiseringsprocessen. Jag idag betalar ett års abonnemang på HBO för att se Game of Thrones. Och det finns en jävla massa människor som hade velat se Game of Thrones men tycker jag kan inte betala ett års abonnemangsavgift på HBO för att se den. Så hade jag kunnat betala för bara Game of Thrones hade kanske HBO kunnat tjäna mycket mer pengar om de hade fragmenterat alla sina tv-program. Och hur hade jag då hittat tv-program om jag inte går till HBO? Jo, jag hade haft andra influencers som hade en redaktörsroll i att driva de här processerna. Så hellre 1% av Shell än 100% av en bensinmack. Fragmentera, dela upp, specialisera.
Och sen gäller det att inte komma i TripAdvisor-fällan heller, så att alla rekommendationer, råd och inläggen är 400 000 backpackers från USA som skriver råd om hotellen.
Exakt.
Utan jag vill ju ha råd från folk som är ungefär som jag eller har ungefär samma intressen, ungefär samma preferenser.
Och då är du tillbaka på fragmenteringsteorin. Jag kommer hitta mina influencers som jag vill följa. Men jag måste kunna hitta dem också i bruset. Och det, hela den här rädslan som finns för AI där vi kommer få så enormt mycket information så att man tror att det kommer att ta bort jobb. Men i den här informationen så måste du sen kunna hitta nya vägar för att inte drunkna i i en enorma volym av information, och då kommer du få fram tusentals nya affärsidéer. Mm. Och nya möjligheter.
Du säger fragmenteringsteorin. Jag läser något som heter aggregeringsteorin. Alltså hur är en aggregator, en plattform som Facebook har blivit. Facebook är ju för många den enda nyhetskällan. De har ju ätit upp alla TV, alla tidningar och i den enda kanalen. Och de har ju ändå lyckats med, det, med den där lilla verklighetsbubblan. Du får det du vill ha. Du får inte de här amerikanska 400 backpackers perspektiv. Och de är ju AI där bakom. Liksom.
Ja, men vad man kan säga så här, att Facebook och Google har funnits i 20 år.
Mm.
Och drar du ut det här i ett tusenårs perspektiv, så syns alltså inte ens deras existens på...
Tror du inte? Tror du inte det kommer att vara det googliska rikets uppgång och fall?
Uppgång och fall, ja. Exakt. Ja. Fall. Men fall är ju det viktiga, va? Idag när de står där uppe är det ofattbart att tänka sig hur ska detta gigantiska stöld- och mardrömsföretag någonsin kunna stoppas?
Stämmer det med Google som hade sin sån här interna filosofi att be good hade de? Och sen har de ändrat det till don't be evil.
Nej, make no evil tror jag de sa 1998. Och samma dag de kom ut med det så sa det ju roligt utav ett bolag som är världshistoriens mest elaka bolag.
Men jag tror de kommer, be good, don't make evil, don't get caught being evil. De kommer liksom nyansera det hela vägen liksom.
Ja, men alltså, grejen med Google är så här. Det här är podcast fritt. Jag får kasta hur mycket skit jag vill på de här, va?
Alltså, okay.
Och det är så att, att
fast vi kommer få dåliga sök.
Säkert är det så faktiskt. Och det är ju så här att de är ju så fruktansvärt arroganta idag, de som jobbar på Google. De är så upptagna av sin egen framgång. De tar sig själva på oerhört stort allvar och tror att de har gjort rätt för att de har tjänat pengar. Men Google och Facebook, strukturen som de har skapat, vilket i praktiken är att infrastructure is king, den tar ju bort tiotusentals miljarder dollar av icke utnyttjat värde för människor. Och yttersta förloraren i det är ju staterna som missar 50% skatt på de pengarna. Ja.
Jag uppskattar att du tar upp frågan, för jag tycker man ska ha absolut respekt för vad som händer. Alla laddar upp alla sina bilder, mina barn finns på Google, liksom, facetaggade sedan länge liksom, hela tiden. Så man ger bort, precis som du säger, allting till dem. Liksom, och egentligen, man, har någon läst terms? Inte jag. Man bara klickar i det. Liksom.
Ja, men de är ju... 2002 sa jag att politikerna skulle börja lagstifta mot Google och Facebook. Mm. Då fanns inte Facebook, men motsvarande bolag. Det tog till 2015 innan första EU-lagen kom. Mm. Då fick inte amerikanska bolag föra över data till Amerika från Europa. Då köpte Google ett hangarfartyg och satte på internationellt vatten. Nu kommer de nya datainspektionslagarna här i 1 maj 2018. Och det är alldeles för sent och det är alldeles för lite, men det är ett steg åt rätt håll. Politiker kommer att göra vad de kan, och på andra sidan så har du entreprenörer som gör allt vad de kan för att hitta nya vägar att krossa dem. Så det kommer att sluta med att infrastructure is not king, content is king.
Bra slutord, Johan. Erik, idag ska du få gå på något som vi kallar Soaredesdal. Du ska få träffa massor med intressanta andra entreprenörer. Du ska få träffa framgångsrika personer inom din bransch och andra branscher, och lyssna på en föreläsning om AI. Och sen kommer vi träffa dig igen och höra vad dina reflektioner är. Så ses vi om ett tag.
Ja, hoppas du får kul, och glöm inte att vara riktigt positiv nu.
Okej, absolut. Nej, tack så hemskt mycket för att få vara här.
Tack.
Ses snart. Tack.
Vi är tillbaka efter en fantastisk eftermiddag med diskussioner om e-sport, sport, underhållning och...
upplevelser. Ja. Det var ett fantastiskt och otroligt god mat som vanligt, och fantastiska viner.
Ja. Och 20 personer har varit med och haft samtal kring positiva framtidsvisioner, alltså en del av det här som heter Soaredesdal. Erik, nu är du tillbaka i studion. Välkommen tillbaka.
Jag har liksom rullat upp för trappan här.
Ja.
Absolut. Tack.
Hur har det varit?
Det var ju jätteinspirerande. Som jag nämnde till någon annan här, att det var personer som inte bara hade åsikter, utan det var otroligt mycket insikter också som de delade med sig av, så här, från olika industrier och olika bakgrund. Jätteinspirerande.
Har du fått med dig någonting som du kan ha hjälp av i ditt entreprenörskap?
Ja, det tycker jag absolut. En bredd får man alltid i de här sammanhangen. Och sen får man flera spännande kontakter som man får följa upp med. Sen den här
kontakt är bland det viktigaste man kan ha i entreprenörskap.
Ja, absolut.
Kan aldrig ha för många.
Nej, och alla här är ju inflytelserika i sitt skrå och har kontakter också. Så det var många som sa, du borde prata med den här. Så absolut, spännande.
Johan, du är en hejare på nätverk och sätta ihop folk. Det här är ju ett sätt.
Älskar det. Tänk om folk kunde liksom vara lite järvare. Bjuda in annorlunda när de skulle ha fester. Mm. Diskutera olika frågor där inte alla behöver vara överens. Liksom. Inte vara så konflikträdda. Mm. Och liksom bjuda till. Bestämma sig för att man ska ha en positiv... vi ska försöka få alla att ha roligare middagar runt om i Sverige. Bli lyckligare människor.
Erik, lite tanken alltså. Så du rekommenderar mig att bjuda till en soiré hemma i grannskapet?
Absolut.
Det exakt det du ska göra.
Bjud in folk du inte känner. Bjud in, om du ska ha 10 par så bjuder du in 2 och låter dem bjuda med varsitt par och så ett utav de par får bjuda med sig något. Alltså så att det är verkligen folk som inte känner varandra. Ska du ha ett tema, en diskussionsfråga och så ska du säga att alla måste vara positiva.
Jag vet, i grannskapet är inte folk lika filosofiska. Vi blev väldigt filosofiska här mellan varven.
Men det blir folk om du ger dem en chans.
Lite vin också kanske.
Lite vin, folk kommer tycka det är jättekul. Folk kommer att vilja, det kommer att bli intressant och rolig fest.
Mm, ja, absolut, det är värt ett försök, absolut.
Vad är din viktigaste takeaway från idag, Erik?
Takeaway härifrån, jag måste låta det här smälta lite. Det är mycket intryck, absolut. Jag kommer skratta när jag går och lägger mig. Det var mycket roligt som sades här. Lite pubertal humor stundtals när vi gick igång där. Men absolut, det var mycket som jag nämnde förut, insikt.
Precis. Diskussionerna gick ju in på allt från att vara gift med en robot i framtiden, precis. För att det var lite skönare och bättre. De liksom kunde förstå en bättre.
Ja. Den manliga robben då plockade upp sina strumpor och städade undan och, liksom, och den kvinnliga... Ja,
ja just det. Men tack så hemskt mycket för att du har dels varit med i våran podd, dels varit med i den här Soiré de Stahl-exemplet som man kan se på film. Mm. Det finns en länk här nedanför. Och dels för att du har delgett dig lite grann av dina tankar och idéer kring entreprenörskap. Och vi har lärt oss massor, jag och Johan också.
Din industri, och stort, stort, stort lycka till med det du ska bygga.
Tack så mycket.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.